Jag står här idag för att jag har ett besked att ge.
Annie Lööf avgår som partiledare för Centerpartiet efter 11 år på posten.
Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Behåll den där.
Varför avgår hon nu? Och vilka är de hetaste kandidaterna att ta över?
Vår uppgift i svensk politik är enormt viktig. I kampen mot främlingsfientlighet och farlig nationalism ska vi stå stadigt.
På en kvart för att veta om hennes avgång kommer förändra Centerpartiets position till Sverigedemokraterna. Det är fredag den 16 september. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Hedtjärn, politikchef här på Svenska Dagbladet. Annie Lööf har precis meddelat att hon avgår. Hur överraskad blev du?
Vi blev nog ganska förvånade, många. Direkt så fick vi veta att hon skulle ha en presskonferens klockan 1. Ingen visste vad den skulle handla om. Personer med liksom insyn, källor, visste inte heller vad det var. Då började liksom varningsklockorna ringa. Så på något sätt när klockan närmade sig 1, där en halvtimme senare, då kändes det som att det var det mest sannolika alternativet var ändå att hon skulle säga att hon skulle avgå.
Mm. Varför gör hon det nu då?
Ja, men det finns nog några skäl till det. Ett är ju att hon har gått tillbaka mycket i valet och de har gått tillbaka på platser där det känns extra mycket, tror jag, för en centerpartist. De har ju stått i någon sorts spagat här som parti mellan sina kärnväljare som är på landsbygden och en sorts lite liberal, radikal, modern storstadsväljare. Det är ganska olika grupper de har samlat. Och de har ju gått tillbaka mycket i den här kärnväljargruppen. Så det är nog ett av skälen till att hon väljer att avgå. Ett annat är att hon inte riktigt har hennes parti har inte riktigt någon funktion nu. Så att risken med att vara ledarlöst är inte så stort för det partiet just nu.
Ja, vad är Centerpartiet just nu?
Nej, men om man jämför med så här, när Fredrik Reinfeldt avgick efter förra valet, det gjorde han ju väldigt fort och sa jag kommer sitta kvar under en övergångsperiod. Då var det ju så att det fanns ju ingen tydlig majoritet i riksdagen. Moderaterna behövde liksom fatta en del strategiska svåra beslut där man behövde besked nu ungefär. Och då var det den här vikarien Anna Kinberg Batra som fick komma ibland. Den sortens besked nu väntas ju inte av Centerpartiet. De har inte någon riktig funktion och därför är det ett ganska bra läge att avgå nu. Och sen nämnde hon ju också det när hon berättade ju om de här hoten som hon har utsatts för. Det har ju, man kan ju föreställa sig att det är en ganska påfrestande period nu bara att ha varit föremål eller liksom mål för det här mordförsöket under sommaren och sen göra en hel valrörelse. Det har nog varit ganska stor press på henne.
Jag vill också ta upp ytterligare en dimension. Och det handlar om den känsla som jag vaknade upp med efter valnatten. En lättnad. En lättnad över att inte kommit till skada.
Alltså, hur utsatt har hon varit egentligen, Annie Lööf?
Mycket utsatt om man ser till att det har funnits liksom mycket hot och hat runt henne. Men det händer ju någonting när det också finns konkreta mordplaner. När det där hände i Visby, då satt ju vi i liksom Svenska Dagbladets politikgrupp och frågade Karin Thurfjeld som var precis på den här platsen där centern skulle ha en pressträff. Vi frågade så här, är Annie Lööf som är offret? Och Karin sa så här, nej, hon såg lite, det är inte Annie Lööf. Alltså, det var ju otroligt nära, alla tänkte ju den där tanken och vi var ju bara liksom journalister. Det måste ju vara något helt annat om man också är på insidan och upplever det själv.
Mm, och verkligen vara måltavla på det sättet som hon var där. Om vi ska göra en liten tillbakablick på hennes tid som partiledare. Hon har ju varit det för Centern i 11 år. Det är ju väldigt lång tid. Alltså, hur har hon förändrat partiet?
Ja, men ganska mycket, tror jag. Hennes företrädare, Maud Olofsson, hon vred ju partiet liksom bort ifrån Socialdemokraterna och förankrar dem ordentligt i borgerligheten. Och Annie Lööf, redan innan hon blev partiledare så var hon en sån här frontsoldat i att göra, göra partiet ännu mer liberalt. Hon och Fredrik Federley, som var ungdomsförbundsordförande, de hade en så här, någonting i riksdagen som hette Liberala gruppen. Mm-hmm. Då de samlade olika unga liberala riksdagsledamöter i det som var liksom alliansen. För att de tyckte att vi har ju mer gemensamt vi som liberaler och unga liberaler än vad vi har kanske med andra centerpartister eller våra partikamrater. Vi liksom är någonting. Och det kommer ju att kallas Stureplanscentern. Och där var ju hon verkligen en sån här storstadsperson som tänkte nytt och tänkte modernt och liksom pekade på Ayn Rands liksom böcker som hennes, det som har betytt mest för henne. Och sen så när hon blev sen partiledare så var hon liksom ordentligt förankrad, men det fanns ju någon sorts rädsla för det där. Så hennes första kris handlade ju om det när hon skulle skriva ett nytt program, idéprogram tror jag det var, som var väldigt liberalt.
Och vi börjar alltså med krisen i Centerpartiet, för partiledaren Annie Lööf fick idag avbryta sin semester för att flyga tillbaka hem till Sverige, och anledningen är den debatt som rasat i partiet efter förslaget till nytt idéprogram.
För efter upproret, får man väl ändå kalla det, så har flera i partiledningen på olika sätt distanserat sig från många av de mest kontroversiella delarna i programmet, till exempel förslaget om månggifte.
Ja, men det där minns nog många. Det var ju väldigt radikala förslag för många. Väldigt liberala förslag i det där idéprogrammet. Efter det så vände det ju uppåt igen.
Ja, men jag tror att många, hon vann nog mycket respekt för hur hon klarade den där krisen. Och hon liksom ansträngde sig för att liksom läka ihop partiet och att vara en företrädare för alla. Och hon var ju också sen liksom, man brukar ju kalla Maud Olofsson för alliansens mamma, och Annie Lööf var ju då alliansens favoritbarn kanske, som var väldigt så här kär i alliansen och var väldigt så här, pekade tydligt ut Socialdemokraterna som en huvudmotståndare. Sen hände ju det här med valförlusten 2018 då, eller valresultatet 2018 kan vi säga, där hon var den som till slut på något sätt dödförklarade alliansen och gjorde upp med Socialdemokraterna i det här januariavtalet.
Mm. Ja, men precis. För att en tydlig riktning som hon har tagit här på senare år, det är att hon inte vill samarbeta med SD eller något sammanhang där man blir beroende av Sverigedemokraterna. Och hon förde sig då istället mot Socialdemokraterna. Kommer den riktningen fortsätta nu när hon slutar, tror du?
Jättesvårt att säga. Verkligen. Det är ju så. Henrik Torehammar, han skrev ju om liksom marginalerna i politiken. Att det är så otroligt små marginaler som gör ens liksom legacy på något sätt. Och här är det ju några, ja, inte ens 1% som skiljer Annie Lööf från att ha blivit liksom minister, att ha gjort något historiskt till att då kliva av nu, och där alla frågar så här, är det slut med den här politiska projektet som hon har drivit, att vara liksom den här mittenkraften i svensk politik. Och hon uttrycker ju själv att det har kostat mycket att vara den enda som står och säger det. Så den är ju verkligen helt öppen, den frågan.
Mm. Vi ska alldeles strax gå in på möjliga efterträdare, men först tänkte jag på en annan person som jag undrar vad den tänker just nu, och det är ju Magdalena Andersson. Hon har ju tydligt lyft fram Annie Lööf i valrörelsen, och Socialdemokraterna har ju jobbat för att närma sig Centerpartiet. Alltså, hur oroliga är Socialdemokraterna och Magdalena Andersson över att Annie Lööf nu avgår?
Säkert ganska mycket oroliga. Det har ju varit ett så här, det stora strategiska målet för Stefan Löfven som Magdalena Andersson ärvde var ju att så här, förstöra blockpolitiken. Den var fördummande och slå in en kil. Och där kan man säga att det var ju en framgång att, liksom att alliansen inte längre fanns och att Centern allt mer närmade sig Socialdemokraterna. Det är ju helt, det var ju, ja, men det var väl en jätteseger på ett sätt. Och det är helt öppet om det, hur ska en socialdemokratisk regering forma en majoritet nu? Det är ju ganska svårt att se om inte Centerpartiet fortsätter att vända sig vänsterut.
Mm. Om vi skulle gå in då på lite spekulation kring möjliga efterträdare. Vad finns det för kandidater?
Det som de flesta säger, det är ju Emil Källström.
Mm.
Som lämnade, han var ju ekonomisk-politisk talesperson. vilket ju är liksom en av de tyngsta posterna bredvid jämte partiledaren då. Och han lämnade för några år sedan för att han var färdig. Han är ju fortfarande väldigt ung, jag vet inte hur gammal han är, men han är inte gammal.
Nej.
Och han är på något sätt fri att välja vilken väg han vill, skulle man kunna säga, om han nu skulle komma tillbaka, eftersom han har inte stått och sagt att Magdalena Andersson är min partiledare, och inte motsatsen heller.
Mm.
Och det kan vara fördel. Sen sitter inte han i riksdagen, det kan vara jobbigt och sådär. Sen så finns ju en som tävlade med Annie Lööf om att bli partiledare för 11 år sedan. Det är Anna-Karin Hatt. Kanske kan hon vara sugen på att komma tillbaka. Mm. Det är en del som säger det. Jag vet faktiskt inte alls.
Mm. Tidigare minister i alliansregeringen.
Exakt. Mm. Och hon var ju också en sån här kronprinsessa. På samma sätt som Annie Lööf var det. Och sen finns ju, om man tänker gruppen runt de som finns nu, då finns ju en vice partiledare som inte verkar, han är liksom Anders W. Jonsson på väg bort, tror jag. Och sen har vi Linda Modig som är andra vice partiledare och Martin Ådahl som är ekonomisk politisk talesperson. Det är ganska svårt, om man tänker så här, det som är Centers problem, det är väl kanske då att de har förlorat jättemycket i landsbygden, och det är svårt att se att Martin Ådahl, som är en sån här storstadsperson, mer kanske skulle han vara liksom svaret på det. Det har jag kanske svårt att tänka mig att de skulle välja en sån väg, men jag vet inte.
Linda Modig, hon är ju från Norrbotten, som jag.
Det är ju alltid en fördel.
Ja, precis. En norrbottning är alltid en fördel. Men du, hur kommer processen se ut då när man ska välja den här ledaren? Alltså, vad är det vi kommer vänta oss här nu?
Jag tror att de kommer försöka göra om det som de gjorde för 11 år sedan och som de var ganska tidiga med då. Alltså att ha en, sån här, en öppen process. Vi har kandidater och välj någon av oss, och så åker man runt och så försöker man bli vald och förankrad och så. Det har ju blivit lite normalt i de flesta partier utom i kanske Socialdemokraterna och i viss mån i Moderaterna att man gör så. Så det tror jag. Och sen är ju frågan, ja, det är det som jag tror vi får se.
Mm, en öppen process.
En öppen process med folk som anmäler sig och säger att de är intresserade.
Ja, jag fattar. Du,
och sen så, och för det finns ju inte så mycket som talar mot det heller, just för att de inte på ett sätt så här, de har ju lugn och ro att hålla på med politikutveckling och att tänka vilka ska vi vara så där, eftersom de inte de har ju inte den där funktionen nu.
De är ett oppositionsparti.
De är ett oppositionsparti, absolut, och de är inte det största oppositionspartiet. Ja.
Mm. Till sist då, Erik, vad skulle du säga att Annie Lööf kommer lämna för eftermäle i svensk politik?
Hon är nog ganska, själv så poängterar hon det här med att vara en röst för anständighet och så, och mot främlingsfientlighet. Jag vet inte om hon använder det ordet, men liksom den, att välja den vägen, det verkar hon ju själv vilja ska vara hennes eftermäle. Sen så skulle det ju kunna vara att hon var centerledaren som tappade landsbygden. De gick tillbaka 91% av Sveriges kommuner i kommunvalet. Gick väl tillbaka ganska mycket också i riksdagsvalet i många av de där kommunerna där de ändå klarade sig kommunvalet sådär hyfsat. Det skulle ju kunna vara ett arv, och en del skulle nog kunna se henne som någon som har lämnat eller liksom svikit borgerligheten och gått till vänstern. Men det där är ju inte helt ovanligt att man, om man tittar på Centerns helt längre historia, så har ju det hänt förr. Olof Johansson, som var partiledare på 90-talet, han satt ju först i en borgerlig regering med Bildt, och sen gjorde han upp med Göran Persson, och han brukar kalla sig själv för en gränsgångare, och det är nog lite en typisk centeridentitet, att man byter, man ska hitta en tredje väg.
Mm. Tack Erik för att du var med i Dagens Story.
Tack.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Som gjorde programmet idag är producent Elin Romeliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från TV4, Centerpartiets YouTube-kanal, SVT och Sveriges Radios program Studio 1.
Vi står inför ett vägval och jag har valt min väg. Jag väljer att gå framåt. Tack så mycket.